Triggervarning för dig med självskadebeteende. Du bör inte lyssna på detta avsnitt. Jag har, ända sedan jag var en liten flicka, känt att jag inte känner mig hemma i min egen kropp. Jag kände tidigt att det var någonting som inte stämde. Senare så förstod jag var den här känslan av oro kom ifrån. Min kropp kändes inte som min. Min kropp såg ut som den skulle enligt samhällets lagar och regler. Men för mig så var den groteskt ful. Äcklig. Det var bara för mycket av den. Min terapeut kallar det kroppsintegritet, identitetsstörning. Istället för att säga att jag vill skära bort mina egna ben för att det känns som om de inte tillhör mig, så kan jag nu säga att jag lider av den där diagnosen. Mycket bättre. Vad det nu än är så får det mig att hata mig själv och kroppen som jag är inlåst i. Får jag berätta för er om gångerna då min kropp har svikit mig? Om alla de gånger i min barndom då jag grävde in mina smutsiga naglar i köttet på mina lår bara för att få en känsla av lättnad? Om hur jag brukar sitta på mina ben tills de domnar bort. Njutningen av att för en gångs skull känna mig rätt sköljde över mig i vågor till känslan kom tillbaka i de äckliga bihangen. I större delen av mitt liv så har jag trott att jag varit ensam i mina plågor. Ingen kunde riktigt förstå min önskan. Ibland så kunde jag se trashiga program på TV där personer som mig gästade. Människorna i publiken var livrädda för personerna i gästsofforna. Men jag såg något annorlunda i dessa program. När jag tittade på ansiktena hos de där personerna som framgångsrikt hade förvandlat sina kroppar till rätt form så såg jag glädje. Inte ens den avsky som kommer ifrån publiken kan ta bort det ifrån dem. Jag var otroligt avundsjuk på de här människorna och ensam i min svartsjuka. Ingen kunde möjligen förstå vad jag kände. Samhället hade ansett det fel. Vi lär oss ifrån födelsetiden att våra kroppar, de är värdefulla och att vi bör göra vad vi kan för att bevara dem. Vi tittar på personer med funktionshinder som om de på något sätt är fel. Men det är inte vad jag ser alls. Internet var en gåva ifrån Gud för mig och andra människor som mig. Under mina tonår så upptäckte jag nyhetsgrupper för personer med kroppsintegritet, identitetsstörning. Och senare även chattar. Jag kunde äntligen ansluta till andra människor som förstod mig så som jag alltid hade velat att de skulle förstå. Det var som om en vikt hade släppt ifrån mina axlar, som om jag äntligen kunde vara mig själv. I dessa grupper så var jag inte ett freak eller ett misstag. Jag blev accepterad. Vi möttes inte personligen på länge. De flesta av oss bodde långt ifrån varandra. Och många andra var för fattiga eller för unga för att resa halvvägs över landet. Vi pratade dock och bildade djupa vänskaper. Vi spelade rollspel i chattarna. Var och en av oss försvann för en stund in i en annan värld. I mina fantasier så var jag mig, men utan det döda köttet som hängde ner från mina höfter. Jag rullade runt i staden, nöjd och hel, trots att delar av mig saknades. När jag så småningom kom tillbaka till verkligheten så övervann depressionen. Det var då de vänskaper jag utvecklat var som mest värdefulla. Vi kunde alla dela den där känslan. Vi alla kunde trösta varandra, även om vi var mil ifrån varandra. De grupperna gjorde att jag överlevde så länge. Om det inte vore för dem så vet jag inte hur jag skulle hålla mig ifrån att göra någonting dumt. I slutet av förra året så upptäckte jag att 3 av personerna i vår grupp bodde i min stad. Det var som att få reda på att jag hade en förlorad tvilling. Vi pratade i flera månader och vårt band växte genom internet innan vi valde att till slut träffas personligen. Det var nödvändigt att vänta med tanke på hur lömska vissa människor kan vara online. Grace och Howard var båda i min ålder och hade kämpat med KI som vi kan förkorta det till under hela deras liv. Kyle var lite äldre och betraktades inte längre som lidande. Vi träffades på ett café i centrum. Jag kom först och jag kände igen Kyle direkt när jag såg honom. Han hade bara en arm och det största leendet jag någonsin hade sett. Grace och Howard anlände några minuter senare och vi började genast att dela med oss om våra historier. När det var dags för Kyle att dela med sig av sin historia så lyssnade vi alla med stor fascination. "Jag visste alltid att någonting var fel," började han. Vi nickade i förståelse. Han fortsatte. "Den arm som var bunden till mig var inte min egen. Det var som att jag visste det instinktivt ifrån barndomen. Det gjorde mig galen. Varje dag jag såg den så bubblade hatet i hela min kropp. Jag brukade skära i den, små drag, för att se hur det kändes. Men det hjälpte inte. Jag ville bara få bort den. Det var verkligen en besatthet. Och det enda jag tänkte på varje dag var att bli av med min arm. En dag så fick jag nog. Jag stod inte ut längre. Jag var tvungen att göra någonting. Jag var så besatt att jag gjorde det enda jag kunde tänka på. Jag slog på sopmalen och innan jag hann ändra mig så sköt jag in min arm i den. Jag svimmade av smärtan. Men lyckligtvis så kom min fru hem precis efter det. De tog mig till sjukhuset för att rädda mitt liv. Jag var medvetslös under hela tiden. Och när läkaren kom för att berätta för mig att de inte kunde rädda armen så hoppade jag nästan till av glädje. Jag försökte dölja det, men ärligt talat så var det den lyckligaste stunden i mitt liv. Vi stirrade på honom, chockade av avund. "Och det fick dig att må bättre, eller bättre långsiktigt menar jag?" frågade jag. "Maggie, det fick mig att känna att jag var klar. Sen dess har mitt liv varit så lyckligt, så uppfyllt. Jag ångrar inte det för en sekund." Howard, Grace och jag tittade på varandra. Jag visste vad vi alla tänkte. Hur ska vi kunna göra samma sak? Kyle måste ha förstått vad blicken betydde, för han höjde rösten igen. "Lyssna noga nu. Hur glad jag än är så vill ni inte göra samma sak som jag gjorde. Det är otroligt riskabelt och ni kan dö." "Men vad är alternativen?" frågade Grace. "Jag har varit hos alla kirurger i staten och ingen kommer att ta bort en oskadad lem. Det är så även utanför staten," mumlade Howard. "De förstår inte hur det är att vakna varje dag i en kropp som inte är din egen." Kyle nickade. Jag vet, sa han. Han såg sig omkring i rummet och lutade sig sedan och viskade. "Tänk om jag sa att det finns en kirurg som gör det." Grace skrattade. "Amputation i en gränd någonstans då, eller? Det finns ingen chans att någon skulle göra det." "Det finns," sa Kyle. "Jag vet att det låter galet, men den där mannen, Dr. Felix, hjälper människor som oss. Det är hans mål i livet och han är legitim. Jag lutade mig tillbaka i min stol och tuggade på min läpp. Om detta var sant, om en läkare verkligen skulle göra operationen utan att skada benen, kan det vara livsförändrande? Kyle höjde rösten igen. Vad skulle ni be honom göra om ni kunde? Mitt vänstra ben, sa Howard utan paus för att överväga. Båda mina ben, svarade jag. Samma som Maggie, sa Grace. Vi tittade på varandra och Kyle log. Det kan absolut göras. Han la ett visitkort på bordet framför oss. Vi funderade på om vi skulle ringa det där numret i flera dagar. Men till slut så kom vi fram till att bara en sak kunde göra oss lyckliga. Så småningom så ringde vi alla upp Dr. Felix. Han gick med på att komma till stan för att planera ett möte med var och en av oss. Operationen skulle ske i mitt eget hus, eftersom sjukhus och läkarkontor var alldeles för farliga. Och Dr. Felix var fast vid sitt beslut. Hans licens stod ju på spel trots allt. Vi kom överens. Operationen skulle utföras inom en månad. Jag spenderade de närmsta veckorna i en rastlöshet. Jag köpte en rullstol och praktiserade manövreringen runt om i mitt hus. Jag plockade upp eller arrangerade om allt som kom i min väg. Jag studerade vårdinstruktioner efter operation och läste igenom proceduren. Dagarna gick i en svängande långsamhet. Men när dagen för operationen kom så kändes det som om en vikt återigen lämnade mig. Jag träffade Dr. Felix vid min ytterdörr. Förväntningen och spänningen bubblade i mig. Precis som under min barndom när julafton kom. Slutligen så skulle ju allt bli bra. Han hälsade mig varmt och tog min hand. Maggie, vad trevligt att träffa dig. Jag vet att du är glad för att komma igång, men jag vill gå över ett par saker med dig först. Jag nickade. Du vill ha båda benen amputerade, eller hur? Över knät. Ja, det är rätt, sa jag. Och du förstår följderna av operationen. Jag vet att det låter dumt, men du inser att när dina ben har tagits bort så finns det ingenting som kan göra att du får tillbaka dem. Jag log stort mot honom. Ja, doktorn. Jag förstår det precis. Okej. Då sätter vi igång. Jag väntade i köket. Under tiden så förberedde doktorn sovrummet. Det måste saneras inför operationen. Och jag förstod att det skulle ta lite tid. Varje sekund av väntan kändes som en evighet. Slutligen så kom han fram till dörröppningen. Det är dags. Ditt rum har förberetts. Jag släppte fram ett litet pip och följde doktorn till sovrummet. Krispiga, rena, vita sängkläder låg på min säng och ett dropp stod bredvid den. Jag bytte om till sjukhuskläderna och la mig på lakanen. Han tvättade mina ben och satte in ett dropp. Jag såg hur han tog en spruta ifrån bordet bredvid sängen och injicerade innehållet. Jag kände mig avslappnad och väntade på det medvetslösa som skulle leda mig till mitt nya liv. Men det kom inte. Efter några sekunder så försökte jag röra på mig för att varna doktorn om att jag fortfarande var vaken. Men jag märkte att jag inte kunde. Jag var förlamad. Du kanske undrar, sa Dr. Felix när han rörde sig runt sängen. Varför du är både vaken och oberörlig? Jo, det är enkelt nog. Du måste vara medveten om vad jag gör. Du måste se när proceduren utförs. Tyvärr så kommer det att bli en hel del smärta. Jag försökte tvinga min kropp att flytta sig. Jag försökte slå mig själv fri ifrån det fängelset jag var satt i. Men jag kunde inte. Skulle han verkligen skära av mig benen när jag var vaken? När tanken slog mig så drog Dr. Felix upp mig och placerade mitt huvud så att jag såg direkt mot benen. Jag har jobbat med en behandling, förstår du. Han såg på mig som om jag kunde svara honom. Och sedan ryckte han på axlarna. Ingen vet vad som egentligen orsakar den här diagnosen. Vissa tror att det är hjärnans oförmåga att noggrant kartlägga kroppen. Andra tar en mer frispråkig vändning på det hela och säger att det är allvarliga tidiga barndomsupplevelser. Men det är förstås skitsnack. Jag kunde bara stirra när doktorn tog ut en annan nål ur sin väska. Han knackade på den två gånger med pekfingret och injicerade sedan det i mitt dropp. Min teori, som jag behöver din hjälp med att testa, är att det egentligen är en... Ja, jag vill ju inte förvirra dig med de rätta svaren, eller hur? Allt jag kan säga är att det här läkemedlet du fått är ett botemedel, helt enkelt. Läkaren mumlade för sig själv när han började ta sina instrument ur sin väska. Paniken blev starkare och starkare efter varje verktyg som han plockade fram. Skalpellen, sågen. Det kändes som att jag inte kunde andas och jag ville desperat stänga mina ögon. Jag försökte, men de förblev öppna och oblinkande. När läkaren började knyta mitt högra ben över knät så kom en ny och okänd känsla till mig. Plötsligt så kände jag med hela min kropp att jag inte ville förlora mina ben. Önskan var så stark att den blev överväldigande. Jag behövde behålla mina ben. Det var ju en del av mig. Det var mina ben. Mina. Jag skulle ha gråtit och jag skulle ha skrikit så högt jag bara kunde. Men det gick inte. Jag kunde bara titta under tiden han tog fram skalpellen och satte den mot min hud. Jag kunde bara se på när en ljusröd linje framträdde på mitt lår. Jag kände snittet genom hela min kropp. Smärtan var skarp och strålande. Jag kan inte säga om smärtan var distraherande från ånger eller om min ånger distraherade smärtan. Allt jag vet är att mitt sinne blandade de två tillsammans tills det blev en blandning. Jag är inte säker på hur djupt doktorn kom innan jag förlorade medvetandet. Den lycksaliga flykten när min hjärna stängde av kan ha varit ett ögonblick, eller kanske timmar. Jag minns mig svagt ljudet av sågen som skar in i mina lårben innan det blev svart igen. När jag äntligen vaknade så låg jag i min hemgjorda sjukhusbädd. Jag var ensam och mina ben var borta. Jag skrek både av lättnad och rädsla över att jag kunde röra min kropp. Dr. Felix hörde min röst och kom in i rummet. Vad har du gjort med mig? Frågade jag, arg på mig själv för det sätt som min röst lät, som ett barns röst. Jag har permanent eliminerat ditt KI. Varsågod. Du tog mina ben. Ja, du ville ju det, eller hur? Du ändrade min hjärna, du fick mig att vilja ha mina ben och sen tog du dem. Men kära du, ser du inte? Du har hjälpt till att hitta botemedlet mot denna eländiga sjukdom. Jag förstörde ingenting. Jag reparerade bara en trasig nervväg. Jag stirrade på honom. Nu står det självklart inte ditt namn i litteraturen, men du kommer vara där precis likadant. Patient 7. Botad av hennes kroppsintegritetsidentitetsstörning. Men varför ta mina ben? Varför ta dem ifrån mig precis när jag ville behålla dem? Jag måste ju vara noggrann, eller hur? Om jag hade givit dig injektionen utan att ta dina ben så kanske du inte hade kommit till insikten om att du ville ha dem. Du kanske hade rationaliserat bort din nyfunna tillgivenhet för din egen kropp. Men det förstör väl bara din forskning? Jag menar, hur vet du att det var drogen och inte insikten att jag förlorade mina ben som gjorde att jag ville behålla dem? Han stirrade på mig länge innan han äntligen talade igen. Det är inte din sak att känna till mina metoder. Din reaktion vid uppvakningen säger mig mer än någonting annat. Prata inte mer nu, Du behöver vila. Jag såg hur han tog upp en spruta ur fickan och injicerade den i droppet. Han bleknade ur min syn när jag återigen förlorade medvetandet. När jag vaknade igen så var doktorn borta. Jag var ensam i mitt rum. Min rullstol stod bredvid mig och ett paket av efter kirurgiska anvisningar i sätet. Jag såg att banden hade installerats ovanför min säng, förmodligen för att låta mig flytta ifrån säng till stol. I timmar satt jag där och växlade mellan skrik och gråt och raseri. Hur kunde han göra så här mot mig? Jag skäms över att erkänna hur lång tid det tog för mig att tänka på de andra, Grace och Howard. De hade också avtal. Jag kände längs mitt sängbord tills jag kunde hitta min telefon. Jag slog på den och ringde genast Grace. Inget svar. Inte hos Howard heller. Jag satt stilla när jag började förstå. Vi var alla hans testämnen. Jag ville inte tänka på Howard och Grace, hur de också skulle ha känt samma rädsla och ånger som jag hade känt. När jag satt i mina tankar så började jag känna ett svagt bultande i mina ben. Nej, i resten av mina ben. Smärtmedicinen började avta. Jag sträckte mig efter flaskan Vicodin som doktorn hade lämnat på nattduksbordet och upptäckte att den var tom. Jag skakade på flaskan men hörde ingenting. Under tiden så började smärtan att sticka upp och ner i benen. Jag sträckte ner handen för att gnugga den punkt som gjorde mest ont, men kände bara tomma lakan. Mitt ben var ju borta. Men smärtan pulserade fortfarande igenom det. Ensam och slaktad i mitt rum skrek jag. Det var dagar senare jag hörde ifrån Grace. Då flyttade jag runt till huset som jag hade övat. Jag återhämtade mig fysiskt, men mentalt var jag ett vrak. Mina ben slog med smärta från min fotled till höften. Och ingen smärtstillande medicin kunde lugna lemmarna som inte var där. Det brände och pulserade som om de straffade mig för att ha hatat dem. Grace hade det inte gått bättre för. Vi pratade i telefon i timmar. Mestadels grät vi. I sin desperation hade hon till och med gått till polisen, men när hon en gång hade sagt att hon gick med på operationen så hänvisade de henne bara till en psykolog. Hon hade även pratat med Howard. Hon berättade att han mådde lite bättre än oss. Han hade ju bara förlorat det ena benet trots allt. Hon och jag beslutade oss för att hitta så mycket information vi kunde om Dr. Felix för att spåra upp honom. Och det blev vårt enda mål. Vi möttes upp, Grace, Howard och jag, några veckor efter vår kirurgi för att jämföra våra anteckningar och försöka hitta läkaren. Ingen av oss hade hittat någonting. Hans kontor är tomt, sa Grace över en ångande kaffe på mitt köksbord. Jag gick dit förra veckan. Inget tecken på att någon varit där på flera år. Och du frågade grannarna? Frågade Howard. Grace såg irriterat på honom. Naturligtvis frågade jag grannarna. De hade inte sett någon som passade på doktorns beskrivning. Jag kunde inte hitta någonting om honom. Inte i någon av de medicinska tidskrifterna. Vem han än är så publicerar han inte sitt arbete, sa jag. Kunde tänka mig det, tillade Grace. Jag försökte spåra hans telefonnummer men det fanns inte. Inga spår efter killen någonstans. Inget spår av Kyle heller. Vi satt så där i säkert flera timmar och tröstade varandra genom tårarna. Vi hade alla fått vad vi ville ha och nu skulle vi behöva leva med det för resten av våra liv.